Hej och välkomna till Att leda hållbarhet med mig, Anders Andersson. Podden där jag intervjuar intressanta människor om hållbarhetsarbetet de bedriver. Idag har stunden kommit att prata med flygbranschen. För det är nämligen Martin Kotte som är gäst. Och han jobbar på Air France och KLM. Och han berättar hur det är att vara i den bespottade flygvärlden. Och hur man jobbar för att det ska bli mycket mer miljövänligt att flyga. Vi pratar om elflygplan och om framtidens bränsle och hur trögt det går med att framställa detta biobränsle. Sen får vi också höra lite om tips hur man som privatperson kan flyga mer klimatsmart och tänka på hela resan och inte bara själva flyget. Det är mycket mer som avhandlas och därför tycker jag ni ska luta lugnt tillbaka och lyssna, för nu kör vi! Väldigt intressant gäst är nämligen Air France och KLMs Martin Kotte som är Country Sales Manager Sweden för dessa bolag. Välkommen hit.
Tack så mycket, Hans.
Väldigt roligt att ha dig här. Det är en intressant bransch, flygbranschen.
Ja, visst är den. Jag tycker också den är otroligt intressant. Det händer saker hela tiden.
Ja, får man säga. Och inom hållbarhet finns det mycket att prata om. Men först och främst, Martin Kotte, vem är det?
Ja, jag skulle vilja säga att jag är en enkel grabb från lilla Ystad. Inte så långt ifrån när du kom från Anders.
Nej, just det.
Vi möttes ju en del i fotboll i ungdomsåren.
Ja.
Och där bodde jag ju fram till jag var 25. Drev en sportaffärtag, spelade mycket fotboll. Sen så bestämde jag mig för att sticka ut och resa. Och backpackade runt världen i några år.
Häftigt.
Ja, det var jättekul. Och så träffade jag min fru som kom från Australien.
Men backpackade, vad var det då?
Mycket i Sydostasien som jag började. Sen så tog jag en jorden runt resa. Så jag åkte igenom lite USA, var nere i Australien och så tillbaka till Sydostasien igen.
Coolt. Så, och det var 25-26 där då?
Ja, 25 så drog jag iväg. Och sen tog det lång tid innan jag flyttade hem igen egentligen faktiskt.
Men alltså jag beundrar det. Jag tycker det är häftigt att man kan släppa rötterna så och bara ge sig av. Mycket som du har lärt dig på den resan, tänker jag, eller?
Ja, jag växte otroligt som människa. Man var ju lite själv också, så man var tvungen att ta nya kontakter och lära känna nya folk, nya kulturer. Mm. Man får ut mycket av det. Man blir väldigt, väldigt ödmjuk mot hur andra människor är faktiskt. Och lär sig väldigt mycket av dem. Så man accepterar ju olikheter på ett helt annat vis.
Ja, det är faktiskt sant. Men du åkte själv, helt själv då?
Första resan så var vi, jag och en kompis som stack iväg. Men vi träffar ju folk direkt som vi började umgås med. Okay. Sen fortsatte jag på egen hand lite grann. Men jag kände ju folk lite här och lite där. Så att man besökte dem. Så att de man hade träffat under backpackingresan kunde man då besöka i deras länder. Och bo hemma hos dem. Så det var ju jättekul.
Häftigt. Gick du lita på alla människor?
Nu är ju jag väldigt naiv, så jag litar ju på alla människor automatiskt. Jag tycker ju gott om alla från början.
Ja, bra inställning.
Ja, så att, och det tycker jag har funkat bra liksom.
Ja, det är härligt att höra. Man blir alltid lite orolig som världen ser ut. Men, men det där är ju skönt, för jag lyssnade faktiskt på Fredrik Reinfeldt på konferensen Sustainable Tomorrow, där han sa just att vi måste fortsätta flyga för att upptäcka världen. För att ta del av andra kulturer och lära oss. Och det tror jag att, som du såklart vittnar om, att man har otroligt nytta av. Just med tanke på att då vet man kanske, det blir mindre rasism för att man vet att vi alla är olika men ändå lika.
Precis. Jag menar, det här går ju tillbaka till 1947, där det här mötet i Chicago efter andra världskriget, där de då bestämde för att subventionera flygbränslet. För att de ville ju att folk skulle ut och upptäcka världen. De ville ju inte att det skulle bli ett världskrig igen. Att folk skulle lära sig om andra kulturer etc. Men även det är bra för företagen som kan då växa internationellt. Och det skapar ju massvis med jobb. Turismen är ju en otroligt stor industri. Och den som anställer mest folk i världen.
Var det mötet, var det ett sånt möte efter krigen som satte igång flygindustrin, kan man säga?
Precis, det var det. Sen i början var det givetvis kanske fortfarande lite dyrt, så det blev lite som en lyxresa, men de ville ju liksom uppmana fler och fler att resa. Och det gör ju det. Det är ju fortfarande subventionerat idag, det här bränslepriset, så det gör ju att vi kan resa runt hela världen till en ganska bra peng. Det ger ju fler en chans att kunna åka ut. Sen om det är positivt eller negativt för miljön, det är väl en annan diskussion.
Vi kan komma tillbaka till hållbart bränsle sen, för det är ju en het fråga såklart.
Ja.
Men jag tyckte det var otroligt intressant att höra, för jag har inte koll på det. Just att man ville få folks medvetenhet att liksom upptäcka världen för att minska krig. Det är ju jätteintressant, jag tycker. Och det är därför man blir så förvånad nu när 2022... och Vladimir Putin har träffat varenda ledare i hela världen och sett alla länder och ändå startar en krig med Ukraina. Det är märkligt.
Ja, absolut. Ja, men det är tråkigt att säga det. Men sen så tror jag väl, ja, nu är det ett krig, men jag tror ändå att världen har ju tjänat på just det här att vi har fått kunna resa runt.
Ja, absolut.
Och folk lever ju idag i många olika länder. Jag är själv gift med en kvinna från Australien, så att vi behöver ju flyget för att kunna hälsa på familj och vänner. Och det gäller ju många.
Ja, såklart. Så är det. Men du, Australien då bodde du där lite också?
Precis, så vi efter några års backpackande så hamnade vi i Australien. Och där började jag då jobba inom resebranschen med då försäljning av resor. Så då jobbade jag där i några år. Och det var jättekul. Sen bestämde vi oss för att flytta till Sverige, hamnade vi i Stockholm, och då fortsatte jag ju att jobba just med försäljning av resor. Men då började jag också komma in på det här med hållbarhet. Jag kom till Stockholm på grund av en god vän från Ystad, Jeppe Klockarsson heter han, som idag utbildar och jobbar med destinationer och om hållbarhet. För att göra destinationerna mer hållbara här i Sverige, men även därför utbilda resesäljarna för framtiden om just hållbar turism.
Okay.
Så att han fick mig igång på det här. Och 2013 började jag jobba i flygbranschen. Och då satt ju det lite i mig och började titta mer och mer på flyget. Och vad gör vi på Air France och KLM?
Ja.
Så att, som tur var så gör vi väldigt mycket. Så att vi ligger ju i framkant, tycker jag själv, då, när det gäller just hållbarhetsarbetet.
Ja, det blir spännande att höra om det här. Jag tänker fortsätta lite på dig, Martin. Du, är du också ute och pratar med folk om hållbarhet nu?
Precis. Och många gånger via Jeppe Klockar, alltså där som har de här utbildningarna runt om, så har jag varit på till exempel en akademi i Båstad och pratat om Air France KLM:s hållbarhetsresa. Om vad våra mål är framöver och vad våra utmaningar är och etc. Mm. Och det är jättekul att få träffa, det är både unga och gamla som sitter där och pluggar. Och höra deras åsikter om det och deras tankar, deras frågor. Så att det lär man sig mycket av också.
Air France och KLM, det är ju bäst att säga Air France först, va?
Absolut.
Fransmännen blir nöjda, de är ju lite känsliga med vissa saker. Men är det stor skillnad på tänket, tycker du, från Sverige, från Nederländerna och Frankrike?
Jag tycker det blir mer och mer likt. Jag tror att vi i Sverige har ju pratat om hållbarhet ganska länge. Och det har man ju också märkt när man varit ute och rest också. Liksom det svenska tänket har ju genomsyrat en själv. Då, liksom att, ja, men varför gör de inte så här i det här landet? Och varför gör de inte så här? Så jag tror vi har ju... Jag tänker bara på det här med återvinning som ett exempel.
Ja.
Och det här, det sitter ju liksom i vårt DNA på något vis. Medan inte det gör det, inte ens i Australien där man då där har varit. Men nu känner jag att det är mycket mer fokus på det här, just med hållbarhet. Jag tror Holland ligger ju också väldigt långt fram som land. Men även Frankrike tycker jag, fast där är det mycket mer kanske på den sociala biten och man tar hand om människor och olikheter och den här biten. Så det är olika typer av hållbarhet.
Ja, det finns ju också, det har vi pratat om innan här också i den här podden med hållbart ledarskap och hållbara människor. Men får man verkligen säga i Holland, Martin? Du vet, när jag jobbar med fotboll och så här, så säger de att vi måste säga Nederländerna. För Holland är en del av Nederländerna. Jag tycker det är fruktansvärt löjligt. Jag bara lite parentes som vi kanske klipper bort
Man vet inte. Men du, du sa det här också när du var ute och pratade med dem i till exempel Båstad och så här. Så unga idag och de som vill jobba för er och så. Vi pratar om en ny generation. Är det annorlunda? Ställer de lite högre krav på er också som flygbolag att jobba med hållbarhet?
Det gör de. Det ställs ju mycket frågor om det. Mm. Och just om vad vi gör eller vad kan man göra.
Är det viktigare för dem? Alltså?
Det är viktigare för dem. Men jag tror samtidigt att de sitter i den här utbildningen också för att de gillar turism. Mm. Så jag tror det man ska ta med sig är väl lite grann att hela resan måste bli hållbar. Mm. Ibland blir flyget lite åsidosatt. Det är liksom, det är bara en transport liksom dit och hem. Sen är det ju liksom alltid det viktiga är ju vad man gör på plats och den här biten. Mm. Men man kan ju göra hela resan hållbar. Jag tror man ska tänka på det. Det börjar ju faktiskt från ditt hem till flygplatsen, till destinationen, vad du gör där och tillbaka.
Nu är du här för flyget skull, så vi pratar om det. Vi kan börja om till exempel egentligen ekonomi, för att om man tänker på svenska eller skandinaviska SAS har ju slitit rätt hårt här efter covid särskilt. Hur är det för Air France KLM?
Ja, men det har ju varit tufft för oss också givetvis ju. Vi har ju fått mycket bra stöd av både franska och nederländska regeringen när det gäller löner, så att vi inte har fått säga upp för många. Det har varit väldigt mycket naturliga avgångar, många som har gått i pension.
Okay.
Men med det stödet, både finansiellt och just därför löner, har ju hjälpt oss väldigt mycket. Vi tog ju ett lån på 10 miljarder euro från båda länderna. Men vi spenderar ju inte alla de här pengarna, utan de har ju liksom mest suttit där i fallat.
Ja, okay.
Och nu börjar vi ju då betala tillbaka. Vi gick ju faktiskt till vinst första kvartalet för första gången sedan pandemins början.
Ja.
Så nu börjar det vända. Och så nu kan vi börja betala tillbaka de här lånen igen.
Ja, ja, det är bra.
Och det är ju viktigt faktiskt som företag. För det finns en del restriktioner medan vi är skyldiga de här pengarna. Som gör att vi inte kan växa kanske så som vi vill som flygbolag.
Nej. Nej, det är klart. Alltså, det har ju varit en helt otroligt märklig värld.
Mm,
inte minst för turismen, som ju är, som du sa, den största näringen i hela världen egentligen.
Mm, mm.
Så det är klart att det har varit tuffa tider. Men flyget, vi pratade om, varit inne och rört på det lite, men man tänker ju inte, eller det pratas ju mycket om man ska åka tåg istället, för flyget är så dåligt. Det är ju bränslet man pratar om där, ofta.
Absolut. Jag menar, av våra direkta utsläpp eller våra utsläpp generellt så är ju 99% bränslet.
Yeah.
Och då tänker vi på allt annat vi har som kontor och catering, maten och allt det här. Så är det ju framförallt bränslet som är den stora delen.
Jag förstår ju att ni jobbar stenhårt för att det ska bli bättre. Men jag ser att det är ett hållbart bränsle, det, SAF kallas det. Sustainable Aviation Fuels, alltså. Kallas, det är ju rätt logiskt egentligen.
Ja.
Men det är dyrt och det är låg produktionsfart på det, så att säga. Det tar lång tid innan de får inte igång produktionen riktigt. Varför är det så?
Ja, men det är ju, dels är ju tekniken mycket dyrare nu i början. Det har ju producerats ganska länge ändå. Jag menar, vi flög vårt första passagerarflyg med hållbart biobränsle, eller delvis hållbart biobränsle skulle jag vilja säga, 2011. Okay. Så det har ju funnits. Men flygbolagen kan ju inte köpa upp stora mängder av hållbart biobränsle om man inte har kunder som där vill betala för det, givetvis. Det måste ju hamna där i slutändan, för bränslet är ju en del av biljettkostnaden.
Så då skulle biljettpriserna bli väldigt mycket dyrare?
Absolut. Ja. Och du kan ju tänka nu är det ju subventionen på bränslekostnaderna som det är.
Ja.
Så att egentligen ska ju inte flygbiljetterna vara så här billiga som de är idag. Så om man plockar bort det här. Men då är ju då hållbart biobränsle är ju dyrare. 3-5 gånger dyrare beroende på vad det är för hållbart biobränsle.
Okay.
Men det reducerar ju utsläppen med upp till 75-80%. Så det är ganska mycket.
Alltså det låter ju som att det ska subventioneras det istället, helt och hållet det jobbet.
Absolut, nej, men man, visst så ska det ju vara ju.
Ja.
Så att det här är ju en stor fråga ju inom flygbranschen och globalt. Ju. Sen är det ju det att flygbranschen är uppdelad i olika regioner nästan. Så det finns ju olika regler. EU har ju sitt regelverk. USA har ju sitt etc. Och det gör ju inte det lättare.
Nej, jag kan tänka att det är rätt så stora skillnader i mentalitet och inställning. Jag bara säger på USA, det är väldigt stora skillnader internt där.
Precis, men nu, de börjar komma väldigt långt nu när det gäller just hållbarhet. Vi jobbar ju med Delta Airlines där, det är ju vår samarbetspartner.
Ja.
Och de ligger långt fram nu när det gäller hållbarhetsarbetet. De satsar stora pengar.
Okay.
Så att, och det är väldigt bra, det behövs. Och de är ju ett av världens största flygbolag.
Ja, verkligen. Och de flyger ju otroligt mycket. Det är ett gigantiskt land, så de flyger väldigt mycket inom landet. Det är ju kanske skönt då att Donald Trump inte är kvar. Så han hade satt stopp för det här. Men står inte det. Ja, okej, okay, bra. För att, vad är det de gör då? Eller gör ni också? Vad gör ni för, om vi går där istället, KLM, Air France, Air France KLM. Vad gör ni istället för att få lite fart på den här processen?
Ja, just då, sen 2011 egentligen, så har vi ju, om vi tar framförallt då i Nederländerna, där regeringen har ju haft den här Green Deal, som är nu mer känt i hela EU, där man försöker sätta samman i olika aktörer för att då minska utsläppen, till exempel i transportsegmentet som flyget.
Mm.
Vilket gör att företag har ju då gått in och betalat den här mellanskillnaden för hållbart biobränsle jämfört med vanligt bränsle.
Okay.
Och på så vis har vi då kunnat köpa upp hållbart biobränsle. Så vi använder ju de pengarna rakt av till att köpa saft då.
Mm.
Och det gör vi ju för att visa att det finns en efterfrågan och för att då öka utbudet av det här med saft. Och ju mer vi skapar den här efterfrågan, ju mer vi stimulerar marknaden, ju mer fabriker kommer ju öppna upp, eller ju mer kommer att produceras, vilket kommer då att sänka kostnaderna. Det är dit vi måste.
Ja, absolut. Men jag tycker ändå att jag blir lite sådär irriterad när jag hör det, för att jag tycker att detta borde ju egentligen alla regeringar sätta fart på istället då. Alltså få igång sådana här produktioner, eller det är inte så enkelt.
Nej, just nu håller ju EU på att diskutera, och det finns ju den här reduktionsplikten, vilket gör att i vissa länder, vi kan ta Norge som ett exempel, som var ett av de första som sa att nu ska 1% av allt bränsle som ni köper här ha SAF inkluderat.
Okay.
1%. Och sen så ska det successivt öka. Så vi gör det ju i Sverige också. Mm. Med strax under 1%. Och i Sverige vill vi att 2030 ska det vara 30%.
Oj.
Vilket är ganska så mycket.
Alltså vad är det nu? Vad har man nu egentligen?
0,8% vill man ju ha i tanken nu. Så
0,8.
Mm.
Och 2030, om 8 år, så ska man ha 30%.
Precis. Och det är ju ett av de tuffaste målen av de länder nu som har satt in det. Vi har ju också sagt in det i Frankrike och i Holland. Så är det också då, jag menar, 0,5-1% i de olika länderna. Vilket då har gjort att vi har fått lägga på en kostnad i biljetterna. Mm. Så att nu betalar ju kunderna en summa för delvis hållbart biobränsle på våra flygbiljetter. Så det är ett första steg.
Ja, men alltså, det där är intressant, för att man ser när man bokar resor att man kan lägga till miljöpösslag eller vad det heter.
CO2-kompensering,
ja,
är det vanligaste.
Precis, så, ja, miljöpösslag. Men om jag köper på min resa, är det mitt flyg som får det kompensation då?
Alltså,
eller mer biobränsle?
Precis, när det gäller biobränsle, när man köper på det, då kan man ju göra på vår hemsida utan problem. Så fungerar ju hållbart biobränsle precis som elindustrin.
Okay.
Och det innebär ju lite grann att, ja, men när du sitter där hemma och signar upp ditt gröna elavtal, så är det ju inte den elen du får i ditt hus.
Nej.
Utan det går ju ut i det allmänna nätet. Och samma sak gäller ju med det här med hållbart biobränsle. Det går ju in i den stora bränsletanken på flygplatserna, som sen då tankar alla flygen med det här, eftersom det funkar ju på alla plan. Så det kan ju vara så att inte vi har så mycket biobränsle på vårt flyg, men att det är på något annat.
Ja.
Men det är ju inte flygandet i sig som minskar utsläppen. Det är ju produktionen av det här bränslet. För man återanvänder, om man nu ska säga det enkelt, CO2, som redan är utsläppt i atmosfären.
Aha.
Så att, och just nu så använder man ju givetvis då använd frityrolja, är ju det vanligaste.
Okej.
Okay. Så att käka pommes McDonald's är ingen dålig idé.
Är det så alltså?
Ja, så är det. Men det är ju lite grann att du måste ju ha en du måste ju komma från hållbar produktion, den här frityroljan. Så man kollar ju hela vägen så att alla steg gör rätt för sig. Annars kan man inte kalla det hållbart bränsle. För det får ju inte ha någon påverkan på matproduktion eller på den delen. Mm. Så att, och då använder man den här frityroljan som då... Ja, då har man ju använt CO2 en gång, så kan vi använda den en gång till. Eller rättare sagt, ja, när de producerar det här bränslet.
Okej. Okay. Alltså då finns det material i alla fall att jobba med?
Delvis, men det är ganska intressant också, för det här materialet blir ju också dyrare. För det blir mer och mer eftertraktat, vilket gör att de tar ett högre pris för det. Så att det är ju alltid de här effekterna. Men det kommer ju inte vara den enda resursen som man använder, så att säga. Utan i Sverige... så stöttar vi ett projekt i Växjö tillsammans med Södra, som är ett skogsbolag i Sverige. Mm. Och där då skogsavfallet som blir kvar, så att säga, som man inte använder då, att man då kan faktiskt göra hållbart biobränsle av det här.
Ja, det cirkulära tänket. Alltså det är det som är så otroligt viktigt, för att man kan heller inte skövla all skog ju, såklart.
Absolut inte. Därför kommer det ju behövas många olika typer av hållbart biobränsle som man då... gör det av. Och den som kommer vara framtiden handlar väl snarare om att man fångar CO2 i luften som redan finns där. och genom att fånga den här CO2 och blanda den med vatten och grön el, om man nu ska göra det enkelt, vätgas, så blir det då hållbart biobränsle av det. Utmaningen där då, att det finns alltid ett men, är ju den gröna elen. Att det finns ju inte hur mycket grön el som helst, och det krävs ju ganska mycket grön el för att producera det här. Men det kommer ju bli framtiden, så att, vilket är ganska intressant.
Otroligt intressant. Jag är ju oerhört lekman i detta, så jag bara sitter som ett frågetecken. Men det är ju rätt häftigt att man kan fånga upp det på det viset. Alltså det låter onekligt. Men det är klart, i kristider, om man ska kalla det, så kommer ofta de briljanta idéerna och man får hitta lösningar.
Och det är ju det vi måste förlita oss på något vänster. Att tekniken kommer att finnas där för oss.
Ja.
Vi utvecklar ju den hela tiden. Ju. Så att den kommer ju att hjälpa oss. Ju. Men det krävs ju support och det krävs ju stöd från alla. Så.
På tal om sån här framtid och ny teknik, så bilar går ju på el mycket, batterier. Det känns ju som en tufft för flygplan att klara det.
Ja, nej, men vi kommer ju kunna ha elflyg på kortare sträckor. Det kommer ju dröja en 10-15 år till kanske innan man kan ha det inom Europa lite grann. Majoriteten av våra utsläpp är ju på flyg utanför Europa. Som 75% av våra utsläpp idag är ju till andra destinationer utanför Europa. Så att givetvis kommer elflyget att hjälpa till en hel del. Vi kommer att behöva det. Ja. Men för att vi ska lösa eller få nå våra mål 2050, så behövs det ju hållbart biobränsle. Samtidigt som givetvis förnyelse av flygplansflotta, att man köper nya plan som drar mindre bränsle, som kanske är en hybrid där också. Att det finns liksom en elmotor eller två elmotorer eller någonting. Så att det blir liksom en mix av det kommer ju att behövas också.
Hybridplan alltså, ja. Coolt. Ja. Jag var på Sturup ute och lyssnade på några som pratade just om detta med att batterier är faktiskt väldigt tunga. Så det är också en sak som gör att flygplan kan inte vara hur tunga som helst. Och dessutom, det vet vi ju alla, eftersom man bara får ha 10 kilo handbagage till exempel. Eller 23 kilo vad det nu är. Men också kallt där uppe, där man flyger. Och det vet jag som har beställt en elbil här nu, att de sa, ja, var ska du köra? Du ska köra i södra Sverige. Ja, men då är det lite bättre, för då har du längre sträcka du kan köra. För upp i norra Sverige är det kallare, där kan man inte köra lika långt. Och det är ju väldigt kallt långt uppe på höjden där flygplanen går, så det är också ett problem, klart.
Ja, men nu har vi ju börjat testa elflyg ganska mycket, eller de företagen som jobbar på det. Det är ett i Sverige som heter Heart Aerospace, som är ganska långt fram ju. Så de har väl en lösning för det här, men det tar ju inte bort det här med storleken och tyngden. Det gör det ju inte. Så nu är det ju liksom inte lika många platser ombord liksom. Vi behöver ju ändå kanske 200 personer ombord på flyget, och då krävs det ju ännu större batteri etc. Så att det blir ju mer de här korta sträckorna. Elflyg kommer ju vara kanonbra för Norge, Sverige, där det kanske är långt emellan många städer. Och kanske inte då, kan vara liksom inrikes i Frankrike skulle det kunna funka bra också. Välkommen dit.
Ja, för att det är också en annan fråga, för jag vet det var något bolag, är det Lufthansa också, som hade något med att staten sa att man fick inte flyga kortare sträckor där man kan ta tåget som tar 2 timmar. Någonting sånt.
Ja, men Frankrike har ju det. De tog ju in det under pandemin när det väl liksom var återstarten. Liksom. Nej, men kan ni åka med tåget på 2,5 timmar? De ville ha 4 timmar, men kom ner till 2,5 timmar.
Ja.
Så får man inte flyga dit, utan då får ni ta tåget istället.
Okay.
Och det jobbar ju, både Air France och KLM jobbar ju med att byta ut vissa sträckor till tåget istället. Så att det är en kombination. KLM har ju haft Bryssel ett tag där vi tog bort ett av de 5 flygen per dag till tåg då. Men det kommer vi att öka och även öka till andra destinationer, från Amsterdam till Paris till exempel etc. Så att man då kan, om jag kan flyga till Europa och sen kanske ta tåget till de destinationerna som jag vill. Och på så vis sparar man ju lite tid också, för tid är ju en stor del i ens liv idag.
Jo, det är ju så. Vi är ju, jag tror inte i Sverige egentligen att det är så många flyg som går sådana sträckor som är kortare än 2,5 timme. Så till exempel Malmö-Göteborg flyger man väldigt sällan. Så det är lite längre. Vi är ju ett ganska stort avlångt land för Europa, som du säger. När man sitter mitt i smeten där i norra Frankrike, så har man otroligt nära till det mesta. Såklart. Men det är ju en annan sak. Du, jag tänkte på en annan. Du pratade om det innan. Det här med, eller vi pratar om det här med att man kan lägga på sina biljetter för miljön. Hur många är det som köper sådana biljetter där man bidrar till en bättre värld?
Ja, det är ganska nytt just nu när det gäller hållbart biobränsle att lägga på för vår del. Men vi har haft CO2-kompensering ett ganska bra tag.
Om vi tittar på den då, CO2-kompenseringen.
Det är inte många procent tyvärr. Nej. Men det kan ju också ha att göra med att vi är dåliga på att sälja in det. Det finns ju där på vår hemsida att man kan lägga till det, och det är ju inte dyrt heller. Om man ska flyga där från Köpenhamn till Amsterdam till exempel, så kostar det inte mer än 15 spänn.
Nej.
Men folk gör inte det helt enkelt, de lägger inte till det alltid. Och det kan också ha att göra med att historiskt sett, eller om man tänker bak, så skulle ju flyget alltid vara så himla billigt. Folk skröt ju om den här billiga flygbiljetten. Nu har ju folk slutat med nu. Nu skryter inte folk överhuvudtaget att de är ute och reser.
Nej.
På samma vis. Men som sagt, det är ju ingen kostnad, och det behövs ju. Både CO2-kompensering behövs för den biologiska mångfalden etc. Liksom, och även skapa jobb. Vi jobbar med ett projekt i Panama som är då gold standard, vilket då kommer ju från FN från början. Och då vill man ju säkerställa att så många av FNs hållbarhetsmål är involverade i det här projektet som möjligt. Okay. Så det handlar inte bara om att nu planterar vi en massa träd, utan det handlar ju också om att ta bort fattigdom, skapa jobb, säkerställa de sociala delarna för befolkningen i området etc.
Okay.
Så det är faktiskt ganska viktigt att CO2-kompensera för just de här bitarna. Men det löser ju inte problemet med utsläppen, utan i slutändan är det ju det här med hållbart biobränsle som kommer att göra en stor skillnad.
Ja, och man får ju inte glömma bort kanske att covid och annat har ju slagit hårt mot privatekonomi också, så man kanske inte ska döma för mycket. Däremot så tycker jag det är kanske viktigt att ni får ut budskapet lite mer, så folk kanske kan välja det. 2050 sa du, då skulle ni ha nettoutsläpp. Alltså helt even, så att säga, med utlägg. Är det ett rimligt mål? Och hur ska ni lösa det?
Vi gick ju med nu i Science Based Target Initiative. Och det handlar ju om just då Parisavtalet, klimatavtalet där. Och de 2021 tog där fram då för att stötta även flygbranschen. Och då signade vi upp där direkt. Och nu har vi skickat in vår målsättning för hur vi ska då nå det här. till dem. Och under då, från april, vi har väl påbörjat, till slutet av året, så tar man ju fram då, vad behöver vi då göra för att vi ska nå de här målen. Så då jobbar man ju tillsammans med dem, så att säga.
Okej. Okay. Så det är inte helt färdigt?
Det är inte helt färdigt än, men man kan väl ganska krasst säga att det som behövs är ju förnyelse av flygplansflottan kontinuerligt. För bara där minskar man ju bränslet med 25-30% med de nya planen som finns ju. Det är ju en stor kostnad givetvis, men det måste göras. Och sen blir det ju då hållbart biobränsle som kommer också ta en stor del. Och sen finns det ju då liksom sådana små saker. Hur kan vi flyga smartare? Kan vi så att säga, när vi kör ut innan vi lyfter, kan vi använda en motor istället för två och på så vis spara en massa bränsle? Kan vi hitta ett elektriskt transport som puttar ut oss innan vi flyger för så vis också spara bränsle? Och sen kan vi då över till maten, minska vikten ombord. Det finns ju massa små saker och allt hjälper ju till att nå slutmålet. Så vissa som förnyelse av flotta, hållbart biobränsle, det är ju stora delar. Men allt andra krävs ju också för att man ska kunna uppnå målet.
Ja, det där är ju väldigt intressant, för det är det vi pratar om som privatpersoner. Om vi svenskar, som du sa, i lång tid, vi sorterar lite plast, vad hjälper det i världen? Men det är ju så många bäckar små.
Absolut.
Och det är ju väldigt intressant att höra faktiskt att man kan flyga på en motor upp till exempel, eller dra oss ut lite längre. För det klart, det tar ju också mycket bränsle när man kör på marken.
Absolut, ja, men det gör det.
Ja. Jag fick faktiskt landa ett plan där när jag var på en simulator nu på Sturup också. Det var väldigt kul. Inte så enkelt. Men det är en helt annan fråga. Behöver du inte diskutera med mig nu detta? Men jag tänker på era flyg. Är det bara personflyg?
Nej, vi har ju frakt också. Ja. Men många gånger så använder vi ju de flyg som vi har, så att säga. Ja. Även för frakt. Även vi har på en fransk sida ett par flyg där som endast frakta goods. Där har det ju faktiskt hänt ganska mycket. Vi pratade innan om det här med företagen och de reducerar sina utsläpp genom att köpa hållbart biobränsle. Så har ju många på fraktsidan, för vi flyger ju åt andra så att säga, många företag som jobbar där med frakt, de har börjat köpa hållbart biobränsle via oss. Det är väldigt intressant. Även om det börjat hända lite med företagen som i Sverige och Norge och Danmark och Finland också, för att köpa hållbart biobränsle. Så det börjar ju hända lite. Företagen börjar titta på det här. Även i sin egen hållbarhetsstrategi.
Så är det ju definitivt. Det märker man ju. Jag som pratar med folk i olika företag om det, de märker ju att de är mycket mer inne i det nu än vad det var för ett tag sedan. Men på tal om så här företag, reser folk mycket i tjänsten fortfarande? För just med pandemin blev det ju väldigt mycket Zoom-möten eller Teams eller vad det är. Har det minskat man säger, arbetsresan?
Ja, det har det gjort, utan tvekan. Och det är väl den delen av passagerarna som har tagit längst tid på sig att komma tillbaka till flygandet.
Ja.
Vi märker ju nu i sommar, det är högt tryck. Vilket gör liksom att flygen nästan är helt fulla. Men det är ju framförallt, och även fram tills nu, framförallt privatresenärer. Många som vill besöka sina vänner och bekanta som de inte har sett på 3 år, etc. Så resandet är ju på väg till 2019-nivåer för vår del. Medan affärsresandet är fortfarande kommer efter lite grann. Vilket är fine. Alltså, vi måste ju styra om vårt resande. Vi kan ju inte resa lika mycket som vi har gjort.
Nej.
Vi måste ju tänka efter lite grann innan det här affärsmötet. Kan jag göra det via Teams istället för att flyga dit?
Alltså just när man ser på att det har funkat under pandemin helt okej i alla fall, och som du säger, det som var 1947, att man skulle upptäcka världen och få perspektiv, det gör man ju inte på jobb samma sätt, utan det kanske är mer privatresa. Det är klart man gör det på jobb också, men inte i samma aspekt. Min bror jobbar i Köpenhamn bolag, och så har de också Asien. Och där var ett tag så att han som är chef där, han skulle åka dit, för det var viktigt att vara där i person. Också för vissa kulturer är det ju så att man visar respekt genom att vara där. Det kanske är något som man får
ta med också. Det är inte så enkelt bara att säga nej, jag kan inte flyga. Nej. Alltid.
Nej, men jag tror alltså, möten kommer ju aldrig att försvinna på så vis, men man kanske kan minska det lite grann. Det vi märker kan ju vara liksom att jag flyger till det här mötet och sen så styr vi upp nästa tre möten kanske via Teams istället, för att den här initiala träffen, lära känna varandra, bygga en relation, den behövs. Den gör du inte via Teams.
Nej, det gör man inte. Det är helt rätt. Mm. På tal om såna här flighter, ibland är det ju så att det är väldigt fåtal platser bokade på vissa plan. Alltså 10% fulla kanske bara. Flyger man då dem? Eller hur gör man där? Hur tänker ni?
Ja, men vi har ju inte haft det här, det kallades spökflyg tror jag de sa.
Okay.
Och anledningen var ju att de här tiderna som flygbolagen har köpt på flygplatserna är värda otroligt mycket pengar.
Okay.
Och man måste då enligt EUs regler så måste man ju flyga de här tiderna ett visst antal gånger på ett år, annars förlorar man dem. Mm-hmm. Och de har inte flygbolagen råd med. För de är så otroligt viktiga. Och då blir det ju det här snacket att ja, men de flygen kommer att flyga de här i alla fall för att de måste liksom.
Ja.
Men sen gick man ju in och på EU-nivå och sa att nej, men nu tar vi bort den här regeln. Så ni behöver liksom inte flyga om ni inte har något folk ombord så att säga. Eller nu under pandemin till exempel.
Ja.
Samtidigt har vi på Afrons KLM inte haft några problem med det här med lågt passagerarantal. Vi har ju ganska fulla flyg.
Ni har det,
även haft under pandemin. De få flyg som vi flög. Så att säga.
Men för då måste ni ju ändå ha tagit bort en hel del flyg.
Absolut, absolut. Vi är fortfarande inte tillbaka till 100%.
Nej.
Vi ligger kanske nu på 80-85% av kapaciteten som vi hade 2019. Så att det är inte 100 än. Så att, men det är ändå ganska okej. Okay. Vi tappar ju jättemycket under pandemin, vilket liksom var väl bra på så vis. Och så nu tillbaka igen till 85%. Så får vi se mot slutet av året kanske vi är tillbaka liksom till 100%.
Ja, men det är ju bra att man kanske inte behöver. För det känns ju som sådana regler måste ändras nu, för annars blir det ju inte hållbart. Alltså, jag har suttit på plan som har varit så.
Mm.
Där det är kanske 150 platser och det är 20 pers.
Mm.
Och de har flugit. Mm. Och det känns ju inte särskilt bra.
Nej, absolut. Nej, det gör det inte. Sen är det ju lite grann att de här flygen, de ligger ju i en, vad ska man säga? De flyger ju inte bara den sträckan den dagen, utan de måste ju dit för att sen kunna flyga nästa sträcka, för att sen tillbaka. Så det är ju inte så lätt heller att bara ta bort ena flyget där, för då påverkar du de andra avgångarna som just det där planet har.
Ja.
Jag förstår precis vad du menar, och det är ju frågan liksom om flygbolagen kan samarbeta där, men samtidigt måste ju planet förflytta sig.
Ja, det är sant.
Så det gör det också lite komplicerat.
Det är lite annat att tänka på också. Ja.
Ja.
Ja, då är det ju så här, i den här podden brukar vi ha tre tips för gästen komma med inom sitt område, och det hade ju varit otroligt intressant tycker jag om du kunde ge tre tips till resenärer, privat- och företagsresenärer som man kan ta med sig när man ska flyga.
Mm. Absolut. Ja, men jag tror tips nummer ett, det är ju verkligen att se över sitt antalet resor skulle jag vilja kunna säga. Det är ju mycket bättre att kanske ta en lite längre resa och vara borta en längre period än att åka på många små resor. På så vis så sparar man ju väldigt mycket på utsläppen. Och samma, det gäller ju både på privatresenärer och egentligen på företagsresenärer. Kan jag kombinera ihop olika möten eller åka till olika faciliteter som jag behöver besöka på en och samma gång, liksom på samma resa, så att man klumpar ihop det lite.
Bra.
Tips nummer två skulle jag vilja säga är att och det har inte flyget i speciellt i sig, men se över hela resan. Hela resan ska ju vara hållbar. Och det gäller ju då hotellet. Vad kan jag sätta för krav på? Både på flyg, på hotell. Hur säkerställer jag att när jag är ute och reser att mina pengar går till lokalbefolkningen till exempel? Som är det här med hållbar turism. Men där ingår ju flyget. För allting ska ju vara hållbart egentligen.
Mm.
Och tips nummer tre. Och då är vi tillbaka till det här med hållbart biobränsle. Lägg till hållbart biobränsle på biljetten där det går, där det är möjligt. Har inte flygbolaget, nu säger jag gärna att ni flyger Air France och KLM, för då kan ni göra det, lägga till hållbart biobränsle. Men om ni måste flyga med någon annan som inte erbjuder det här, så finns till exempel en Fly Green Fund i Sverige där man då kan köpa till hållbart biobränsle för sin resa. Vi behöver det här. Vi behöver det här för att öka efterfrågan och för att få ner priset. Vi måste, man brukar säga liksom, alla kan göra lite, men tillsammans så kan vi ju göra mycket. Och det krävs ju som en rörelse. Jag tycker Greta Thunberg är ett grymt bra exempel på det här. Att ibland sitter man hemma och tänker, vad spelar det för roll vad jag gör? Och det gjorde säkert Greta Thunberg också. Men hon gick ut och gjorde någonting åt det. Och skapade ju uppmärksamhet, en rörelse. Lyfte de här frågorna som är nu på allas läppar. Mm. Och det måste vi ju tänka på. Vi måste ju göra det här tillsammans allihopa. Vi har ju alla ett ansvar. Det här är inte bara för en person.
Verkligen inte, så är det ju. Och alla kan verkligen göra något, det är ju rätt. Mm. Men då sammanfattar jag de här tre tipsen nu, Martin. Och det var alltså, begränsa antalet resor. Alltså om man ska resa, kanske man kan kombinera, göra en längre resa och göra flera saker på den resan än att dela upp det. Och göra hela resan hållbar. Från start till mål. Kollektivt kanske man kan åka istället för att ta en taxi. Och sen, just som du säger också, att se till så att man utnyttjar resan till att den befolkningen, till exempel om man är på något ställe, att de får hjälp och tar del av ens pengar, kan man väl säga.
Yeah.
Och sen att vi pratar om det också, och kör på de här extra CO2 kompensationen.
Ja, fast hållbart biobränsle är ju reduktion.
Reduktion.
Ja, just det. Precis. Men om man känner att det är på en lång resa, kanske det kan bli en ansenlig summa av en stor familj, då är det ju bättre att istället för att göra någonting, att man säger att vi kompenserar i alla fall.
Ja.
För det gör ju också nytta. Vi behöver göra båda delar. Vi behöver plantera skog. Och det hjälper som sagt lokalbefolkning för vår del i Panama. Mm. Men också, jag tror i den där projektet som vi har, så har ju 15 nya arter, liksom, inte nya arter, men fått ett nytt hem, kan man väl säga. Mm. Och fått producera, öka sig själv igen, så att säga.
Alltså det är ju det man får, alltså där ser man också en liten del.
Ja.
Men ändå, det hjälper mycket i det lilla. Och det,
ja, men det gör
det. Det är viktigt också. Man pratar ju väldigt mycket om utsläppen på flyg, såklart. Det är det som är boven här. Hur många procent av den totala globala, de globala utsläppen är flygutsläppen?
Det som är, för flygets del så är det ju 2-3%
av totala globala.
Ja, av de totala utsläppen. Men nu är det ju så här att om flyget fortsätter att öka i den takt som man tror att det kommer att öka, vilket i många fall är ju baserat innan pandemin, men vi märker ju nu att resandet är tillbaka igen, så kommer det ju bli en större andel av de globala utsläppen om vi inte gör någonting åt det. Det kan ju bli upp till 30-50% av de globala utsläppen.
Menar du det alltså? Ja. Men då är det om de stora giganterna börjar flyga riktigt, Kina och...
Precis. Det kommer ju, ja, precis. Där kommer ju passagerarantalet att öka. Passagerarantalet kommer att öka. Det kommer det att göra. Ja. Det som är ju är att de andra, vad ska man säga, sektorerna som släpper ut mycket utsläpp, de tar ju och håller på att minska sina utsläpp ganska radikalt. Så det här menar jag ju mer att om vi inte gör någonting, ja, så kommer ju flyget att vara en större andel av utsläppen. Men sen ska vi ändå ha i beaktning, om vi nu går tillbaka till 2-3%, det är ju ändå inte så stor del av jordens befolkning som faktiskt flyger.
Nej, precis.
Så individuellt är det ju ganska stora utsläpp för den personen som åker på en resa.
Mm. Så att det är ju, det är fortfarande det här att det är naturligtvis ett stort problem.
Absolut.
Och det är därför ni jobbar så hårt med att försöka driva processen av hållbart bränsle.
Precis. För vi tycker, vi kommer ju inte sluta flyga. Det säger sig själv. Även om vi kanske kan tänka så att om vi bara slutat flyga så hade problemet varit borta. Men det funkar ju tyvärr inte så. Folk behöver ses. Som sagt, vi är tillbaka till det här med familj och vänner finns runt om i världen. Företagen måste resa. Samtidigt så Ja, men det kanske vi i Europa ska minska vårt flygande. Mm. Eller i västvärlden. För jag menar, de i Kina, Indien har inte fått samma möjlighet och chans som vi. Nej. De måste ju också få en möjlighet att få upptäcka världen. Likt oss. Och därför så måste vi ju göra flyget mer hållbart.
Ja, alltså det är ju där... För det där är ju en sån otrolig fråga som har funnits i alla år. Tänk om man kineser skulle ha kylskåp. Vad är det för när vi var små nästan? Hur skulle det vara för världen? Alltså det är klart att de måste förflyga också. Men hur långt är de komna i deras arbete? Vet du det? Alltså kineserna till exempel. De är ju långt framme på mycket. Men man vet inte så mycket om dem.
Nej, och så är det väl lite grann för vår del också. Jag menar, vi har väl kanske bättre koll på hur det går i Europa och i USA. Jag vet när diskussionerna kom upp med målen för just flyget så sa de kinesiska flygbolagen att vi kanske ska skjuta på det 10 år till. Okay. Så de kanske inte är riktigt i fas där ändå. Men sen å andra sidan, om vi tittar på individuella utsläpp så pratar man ju mycket om Kina. Mm. Men per person är det ju inte så stort. Nej. För kineserna jämfört med europeerna. Nu är ju Sverige ganska långt framme när det gäller per person. Vi har ganska låga utsläpp per person jämfört med kanske då USA.
Ja. Ja, USA, Indien, Kina, Ryssland, det är ju gigantiska länder och de är ju också... visst, per person så är det inte så stort, men det är ju ändå stora utsläpp.
Mm, absolut.
Men alltså, man tänker ju där då, eftersom du sa det här, att det är så låg produktionsfart och det är dyrt fortfarande med biobränsle så att säga. Varför, om Kina hade kommit in där, då hade det kunnat bli en otrolig efterfrågan ju. Och då hade man ju verkligen kunnat känna att produktionen hade kunnat sätta fart.
Ja, men jag tror idag, om vi tittar på idag så är det väl nog snarare oss europeer och kanske USA. Det är där de flesta resenärerna finns. Jag tror vi kan börja där lite grann. Ja. Så kommer det av bara farten även i Kina ju, i samma veva. Så jag tror vi kan ju ta ansvaret först och främst här, tror jag.
Vad tycker du? Behöver man ställa krav mycket hårdare från EU och regeringar och annat på att det här?
Ja, men absolut. Det krävs ju, det är ju mycket bättre med krav från EU. Hade det funkat globalt så är det ännu bättre. Liksom, så att alla är på samma spelplan, för det är ju inte riktigt så idag. Men i slutändan är ju det vad som krävs. Men vi kan inte heller sitta och vänta. Och det är väl lite grann det som är kanske problemet. Man tänker liksom att ja, men det här måste ju EU ta tag i. Eller det måste ju komma ett krav från regeringen för att när det gäller hållbart biobränsle. Ja, men det kan ju dröja flera år. Och vi har inte tid att vänta. Vi måste ju göra någonting nu. Och det är ju därför som vi då lägger så mycket tid och energi på vårt hållbarhetsarbete.
Ja, och ställer ni krav också på, försöker ni sätta krav på regeringar och annat i länderna?
Ja, vi är ju ofta i debatter med EU. Vi kan ju ta ett exempel som gäller just det här med reduktionsplikten. Det är en punkt givetvis som vi vill liksom ska vara helst global, men i alla fall sammanfalla inom EU. Men sen har vi ju också, vilket egentligen inte är ett problem idag, men det är att man godkänner ju bara 50% hållbart biobränsle i tanken. Okay. För säkerhetsskäl. Men vi har bevisat att man kan ha 100%. Mm. Jag nämnde ju innan 0,1% av allt bränsle är biobränsle idag. Så att vi har inget problem. Vi fyller ju ingen tank med mer än 50% ändå.
Nej.
Men den där, det måste ju också förändras, det där reglementet. Och det är ju också någonting som man då jobbar mot. En tredje punkt som också är otroligt viktig som vi jobbar mot är ju allt skräp, kan man kalla det, som kommer från flygen som varit utanför Europa in till EU. Det får man inte återvinna enligt EUs regler. Så att det måste vi liksom bränna. Och där ser vi ju hela tiden över, kan vi minska vad vi tar ombord på flyget så vi slipper bränna så mycket. Samtidigt som vi då jobbar mot det här att vi måste ju kunna återvinna det vi har ombord på flygen från Asien, från USA också liksom. Mm. Så det är många olika frågor och vi sätter ju press på det hela tiden och jobbar mot det.
Intressant det där att det finns så mycket att tänka på med att man inte får använda det som kommer utifrån. Det är helt otroligt egentligen. Ja. Sån pass liten värld vi ändå har nu om man jämför med för 100-200 år sedan. Nej. Men då lär man sig. Men avslutningsvis, Martin, tror du att vi kommer att kunna uppnå målen? Tror du att, är du positiv för framtiden inom flygindustrin, turism och resandet?
Jag måste tro på det. Det finns liksom inget val. Vi kommer ju som sagt att fortsätta att resa och vi måste ju göra den här förändringen. Och som sagt, generellt sett är jag en väldigt optimistisk person. Så att, nej, men jag tror verkligen på det. Jag tror att man känner det lite grann bland de andra flygbolagen också, att de satsar mer och mer på det här. Och att de känner att vi är tvungna till att göra någonting nu. Mm. Så att, som sagt, tillsammans så kommer vi att kunna förändra det här. Jag tror att det finns tillräckligt med teknisk kunskap runt omkring för att vi ska kunna liksom förbättra flygplansmotorer till exempel, för att minska bränsleanvändandet. Jag tror det kommer att hittas nya resurser och nya sätt att producera hållbart biobränsle på till en billigare kostnad. Mm. Vi måste helt enkelt tro på det.
Det gör vi, så kan vi alla slippa flygskammen här i framtiden också.
Precis.
Väldigt intressant att prata med dig. Tusen tack för att jag fick göra det.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Det var allt vad vi hade för denna gång. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att sprida podden till era vänner och kompisar och kollegor. Det är ett viktigt ämne det här. Och har ni tips eller råd eller något annat ni vill komma med till oss, eller gäster som ni tycker är intressanta för mig att intervjua, så skicka in dem till info@exceed.se. Så ses vi snart igen. Ha det fint. Hej.